En podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkommen till Jämställdhetspodden.
Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Jämställdhetspodden. Idag ska vi prata om jämställdhet, om intersektionalitet, om att leva som muslimsk kvinna i Sverige och om den växande islamofobin. Och gäst idag är Zeinab Hilowle som är statsvetare som fokuserar på demokrati och inkluderingsfrågor och också aktiv i Streetguys. Och du är en av redaktörerna till en ny bok som du snart ska få berätta lite mer om. Men jag tänker att vi börjar med bara kort om dig, Zeinab. Vem är du och vad är Streetguys och varför finns den föreningen och vad är syftet?
Ja, som du sa, jag är statsvetare. Jag brukar alltid säga att jag är inte uppväxt i Stockholm, utan uppväxt i Gävle och känner väldigt starkt i den identiteten av småstads, eller mellanstad i Sverige. Och jag är inte född här, det brukar jag också vara tydlig med för att som Audre Lorde säger liksom, så här, man måste berätta alla sina identiteter. Och det är en viktig identitet för mig att jag är född i Somalia och jag är somalisk men jag är också svensk. Och är kvinna och svart. Så jag har liksom alltid haft erfarenhet att navigera mellan olika världar. Från uppväxten i Gävle till yrkeslivet i Stockholm. Och har ett stort engagemang i civilsamhället. Och Streetguys är ju en rörelse som grundades typ 2013. För att ge kvinnor och icke-binära, särskilt liksom från socioekonomiskt utsatta områden, en plattform för att organisera sig och ta plats i samhällsdebatten. Så syftet med Streetguys var ju systerskapet som också är utanför den biologiska termen och folkbildningen för att utmana maktstrukturer och se till att de som berörs av politiska beslut också är de som formulerar problemen och lösningarna. Så för Streetguys är det mycket handlar om att ta plats och det känner jag mig ganska starkt att jag identifierar mig med det också. Och så är det därför jag har varit engagerad i Streetguys i så många år.
Ja men coolt, jag har följt er länge och jag tycker att ni gör ett otroligt viktigt jobb. Och jag tänker att vi i den här podden så brukar jag alltid ställa den här frågan till gästerna och det handlar om definitionen av jämställdhet. Vad betyder jämställdhet för dig och vilket perspektiv tycker du är särskilt viktigt att lyfta när det kommer till jämställdheten?
Jag tycker det är så intressant att du sa jämställdhet. För mig är det svårt att typ inte gå in i feminism men jag ska försöka, men vi kommer ju komma in lite säkert på feminism. Men jämställdhet betyder liksom rätten att definiera sin egen frihet utan att begränsas av andras fördomar. Vare sig om det är liksom sexism eller rasism eller något annat. Och att det viktigaste perspektivet inom jämställdhet är ju intersektionalitet. Att förstå hur makt och identitet hänger ihop. Särskilt när kön samverkar med religion, ekonomisk bakgrund, sexualitet, sexuell läggning och identitet och ålder och rasism. Så jämställdhet för mig är att kvinnor får göra sina val utifrån vad de vill. Och att kvinnor får lika makt i samhället som män, vare sig det handlar om att lön till att röra sig fritt och vara fria från våld. Och att jämställdhet också en tredje delen är att det kvinnor ska lyfta andra kvinnor oavsett om de ser ut som män och att man har ett samtal. Så det ska inte liksom, jag tror inte på ett samtal som bygger på att kvinnor drar ner varandra eller begränsar andra kvinnogrupper. Till exempel en jämställdhetspolitik som kräver att muslimska kvinnor klär av sig för att räknas som fria är inte för mig jämställdhet.
Oh, jätteintressant, det där kommer vi komma tillbaka till lite senare. och du är en av redaktörerna till boken Muslimskt liv som kom ut nu under våren. En antologi och jag tyckte den var jättebra, jag har läst igenom den. Och jag vill bara bli nyfiken på så här, hur kom boken till och vad handlar den om? Hur vill du beskriva den? Och kanske också vilka reaktioner som boken har fått.
Syftet med boken var ju för att fylla ett tomrum. Så återigen Streetguys andan, liksom våga ta plats. Och fylla ett tomrum där muslimska röster i Sverige ofta reduceras till förenklade rubriker. Det handlar om den mänskliga bredden att tro som en källa till styrka, om vardagskampen, kärlek och motståndet mot att låta sig definieras av andra. Så boken kom ju till efter en ännu en gång i Streetguys anda, att det händer någonting i politiken. Och i det här fallet var det en politiker har liksom använt islamofobiska uttryck för att få lite uppsving i media. Så då kände vi liksom den feministiska andan att det börjar liksom samtal med vänner. Man är arg över det här och den här ilskan blir alltid till någonting konstruktiv, i det här fallet i en bok. Så att vi gjorde ju en magasin för 3 år sedan i samband med jubileumsåret för Street Garys 10-årsjubileum, där vi hade liksom en återblick i hur Street Garys 10 år har sett ut och varför Street Garys finns. Och då kände vi liksom så här, varför gör vi inte en till magasin? Fast denna gång måste vi bjuda in muslimska män, eller män generellt. Och att vi vill fokusera på islam. Och det, även om jag i början tyckte det var klockrent att ha en bok i första hand, så fanns det lite motstånd för att det är svårt att göra en bok. En magasin är mycket enklare, det är en pdf eller så kan man trycka upp liksom. Så att vi hade liksom, vi var 3 personer från början som tog den här idén vidare. Men sen efter ett tag när skribenterna, eller de tilltänkta skribenterna, själv frågade varför har ni inte en bok? Då kände vi, ja men då gör vi det. Lite så här, alltså Street Garys definieras också så lite kaxigt. Så här kaxig feminism. Att man bara, vi gör det. Typ, vi ser vad som händer. Så då kontaktade vi olika förlag. Och vi var också väldigt tydliga. Vi måste hitta förlag som vågar vara maktkritiska. Och då följde liksom på Ordfront som också gillade den här idén. Och förstod den här politiska kopplingen. Och att kunna vara med och definiera och påverka politiken. Och det blev väldigt tryggt för oss liksom.
Jag tycker att min reflektion efter att ha läst den, och jag är inte liksom, jag kanske inte är jätteoinsatt i islam, eller men inte heller jätteinsatt, alltså sådär ganska mainstream insatt, som helt vanlig svennebanan kanske. Jag tyckte den var väldigt, alltså, intressant i flera aspekter. Dels så tänker jag att jag menar, saker som jag har anat, att det är såklart en massa extra utmaningar som finns för att man just nu tillhör en grupp som inte det är lika positivt att tillhöra i liksom majoritetssamhällets ögon. Men sen tyckte jag också att det var väldigt fint med tankarna kring religionen. Alltså jag tycker det. Och det tänker jag är en sån här grej som jag blir glad att ni gjorde den här boken, för att jag tycker att det behövs. Alltså, nu blir det värsta utlänningen här. Men jag är inte troende på något sätt. Jag tillhör ingen religion, jag är inte medlem i Svenska kyrkan heller. Men jag tycker därmed inte att det är fel att vara religiös. Alltså, jag tycker att det är en helt genom frihet. Att vill du det och ger det dig någonting, då ska du göra det. Liksom. Ger det dig mer att inte vara det, då ska du inte vara det. Alltså typ så. Men att det också är, alltså hittar man då, kan man dra styrka ur en religion? Mm. Varför inte? Alltså, det är positivt om man kan få i sitt liv av vad som helst, så länge det inte går ut över andra, såklart. Mm. Och det tycker jag att det var väldigt fint, alltså hur ni lyckades gestalta det.
Ja, men tack. Vi ville ju liksom, vi skrev i förordet liksom, att vi vill att folk ska vara nyfikna. Och liksom, det är inte alls en bok som ska vara, dels säga att så här lever man som muslim, eller uppmuntra folk att bli muslimer heller. Utan vi vill liksom bara visa bredden av hur vår vardag ser ut. Att det alla har olika utmaningar, olika syn. Så att vi har fått den reaktionen som du också har fått. Vi har också fått reaktioner liksom som präglas av lättnad från själva gruppen. Att äntligen bli sedd. Och en tacksamhet att boken vågar liksom adressera svåra frågor som internaliserad rasism, men också längtan typ längtan kanske lämna Sverige, en oro man känner på ett sånt sätt liksom. Vi har också fått reaktioner att folk kanske inte håller med liksom från olika typ recensenter som tycker så här, varför behövs det här, och vi är helt okej, vi är bara nöjda om folk läser, för det är det vi uppmuntrar, så här, bara läs och sen se så här, tycker du att det här var spännande, var roligt, men det är ingen så här uppmuntran till att bli religiös eller liksom ha svaret så här, varför folk blir muslimer liksom.
Nej, men jag förstår det, och det tänker jag att det finns en alltså smarta ansatsen med en antologi, just därför att det också blir många olika röster såklart, men också då många sanningar. Alltså, eller hur? Det är inte liksom en röst. Så. Och det gör ju också, dels tänker jag att sådana som jag som ja, men, lär oss av det här, vi får en mångfald i det. Alltså, men och jag tänker mig också att om man själv är muslim, att man kan känna igen sig kanske i vissa men inte andra. Och det är fine.
Och det är fine, ja.
Precis. Ja, men jag tänkte på just den här, som, någonting som går igenom i många av texterna, det är just den här konflikten i att ja, men naturligt vilja leva som muslim i Sverige, och det är ju den näst största religiösa gruppen i Sverige, så det är ju inte få människor vi pratar om. Men att samtidigt då inte kunna göra det fullt ut av olika skäl, men då kanske framför allt på senare år på grund av islamofobi och rasism. Och jag tänkte så här, hur kan du känna igen det här i ditt liv? Hur yttrar sig den här typen av ja, men islamofobi och rasism i din vardag?
Så, ja, jag kom ju hit när jag var 5 år till Sverige. Så det liksom syns väldigt mycket. Liksom. Men jag tror att det är, liksom, är den här ständiga beredskapen. Jag kan också bara en anekdot. Att, för mig, som jag växte upp i 00-talet i början. Liksom där, och på 90-talet så fanns det inte liksom, där Gävle, återigen, så var det inte som folk riktigt förstod vad muslim är. De kunde se att jag är svart, att jag är inte liksom, jag är inte vit svensk. Och så kunde de höra att jag pratade bra svenska. Så att det var så att många förvånade sig över, så här, varför äter du inte samma mat som oss? Vad betyder det liksom att din mamma bär hijab? Eller de förstod inte alls vad hijab var. Sen hände ju terrordådet i World Center 2001, och där märkte jag direkt att jag gick från kanske jag fått rasistiska uttryck som N-ordet till terrorist. Och där tycker jag att det blev väldigt tydligt, och i min vardag idag så tror jag liksom att jag har liksom accepterat islamofobin. Alltså den är ju en del av ens vardag, den finns. Men jag tror också att det är där jag får styrkan från feminism. Att våga göra motstånd, ifrågasätta, se emot och sådana saker. Och göra det obekvämt, liksom i Sara Ahmeds. Tänk liksom vara den killjoy när rasism händer, liksom, oavsett på vilket sätt det är. Liksom. Och inte liksom, kanske... alltså alla vi går igenom, jag vill inte liksom skuldbelägga någon som är internaliserad. Liksom. Alla vi går igenom någon slags internaliseringsprocess eller har en viss... nivå på samma sätt med sexism. Liksom. Att vi måste använda de typ av verktyg som finns för att ta oss fram. Liksom. Men jag tror att för mig har det varit viktigt att, liksom, att också inte helt ta kampen varje dag. För att jag måste också få lite andrum och få vila. Och, liksom, och inte stänga ut, men kanske bara den här kampen tar jag inte. Eller den här, att bli ifrågasatt för det här just nu. Men det är den där ständiga beredskapen. Liksom. Och vet att den är där och den är närvarande. Jag tror att det är viktigt att belysa att den är där, islamofobin. Det blir väldigt svårt om man ser att det inte finns. Liksom.
Jag ska komma tillbaka till det där, för det tycker jag är väldigt intressant. Men jag tänker bara, just om man tänker på ett samhällsperspektiv. Vad tänker du, vilka konsekvenser kan den här växande islamofobin få? Och varför är det viktigt att lyfta det som ni då gör i boken?
Alltså, ja, vi ser ju, det lyfts ju i boken också, den här strukturella konsekvenserna, bland annat liksom att vissa alltså det minskade demokratiska utrymmet för muslimska civilsamhället sänks ner, muslimska skolor som friskolor liksom blir sedda på ett annat sätt till skillnad från andra friskolor, eller stängs ner helt. Det finns en jättebra text av en av dem som har varit med i en av skolorna som har påverkats. Den tycker jag verkligen man ska läsa för att förstå. Och sen är det där vardagliga liksom, eller individuella, att man blir ständigt misstänkliggjord i samhället var man befinner sig. Och det har också att göra med hur man är klädd, om man är synlig muslim på ett helt annat sätt. Liksom. För många eller liksom, det är ju som jag sa, det är ju en stor bredd i många författare. Och alla lever muslimskt på olika sätt och har olika inriktningar och olika tolkningar. Men det vi vet är så här, men är man väldigt synlig klädmässigt så får man en utsatthet liksom. Och den här, som jag tror min text handlar om, den stora jihad, liksom den andliga delen, att liksom man måste alltid vara i beredskap och aldrig liksom tänka på att behärska sig och sånt, trots att man vet att en stor orättvisa händer mot en liksom. Mm. Mm. Det tror jag också skapar en psykisk utmattning också.
Mm. Mm. Ja, men precis. Jag tycker att den här, det som flera författare tar upp, det här med den här internaliserade rasismen och liksom hur det begränsar människors liv. Kan inte du bara berätta lite för de som inte vet, vad betyder det? Vad är att internalisera rasism och hur märker man det i sitt liv? Och kanske främst då barn och unga, hur påverkas man? Hur blir man?
Mm. Ja, så just lite grann så brukar vi alltid säga så här, ja, men vi vet att rasismen finns. Vi börjar där. Mm. Vi lever i ett samhälle där rasismen får liksom vara och hur som helst. Men det märks liksom genom att man kanske inte vill vara muslim liksom, eller synliggöra sin muslimitet. Mm. Och det kan ju vara, ja, men man vill inte säga att sina klasskamrater att man är muslim, som jag beskrev innan. Mm. Så här, ja, jag vill inte bli kallad terrorist eller förknippas med ett terrordåd, då kanske jag tar avstånd från det och säger, men jag är inte muslim längre liksom. Eller att man också vill byta namn till ett mer svenskklingande namn. Man klär sig annorlunda. Eller kanske, jag tror det är en av texterna av Anna Vara, väldigt bra text om så här, hur barn kanske inte vill, ja, kanske ifrågasätter ens föräldrar har hijab eller sådär. Eller kanske inte vill fira Eid för att de vill hellre fira julafton. För att man vill ju, så internalisering handlar om att man vill anpassa sig. Man vill göra sig mindre osynlig. Man vill vara en del av majoritets-Sverige. Mm. Och det liksom för mig blir någon slags... För demokrati bygger ju på att mångfald ska finnas.
Mm.
En demokrati mår bra av en rättsstat som... Nu kommer statsledaren. Men jag tror på en demokrati mår bra av att mångfald finns och att vi har en rättsstat kring liksom vad det gäller våld. Men inte så här friheterna. Liksom, vi ska inte begränsa vissa friheter som religionsfriheten.
Mm.
Så att, men jag tänker också det varför liksom internaliseringen är så viktig att belysa är för att förstå ett varför, ja, men att vissa kanske inte vill vara muslimer heller. Jag tror att det är också en följd av internaliseringen men också av islamofobin.
Mm.
Att man till slut bara, nej, men jag pallar inte, på samma sätt som vissa känner, jag vill vara jättestark i min tro men jag kan inte utöva det här i det här landet. Mm. På det sätt jag vill, då vill jag lämna. Och det tycker jag är jätte, då tappar vi den mångfalden av att det finns olika typer av tolkningar i islam.
Mm.
Eller förstår du?
Mm.
Nu kanske jag är lite flumma här.
Nej, men jag förstår. Jag tänker att det, för när jag läste just den där texten som han, den här om just barn, barnen och internaliseringen av rasismen. Jag tänker att det är så sorgligt, för jag tänker att det är så förståeligt att barn gör så, eller hur? Att det är så både psykologiskt och sociologiskt, att man vill inte sticka ut. Alltså, i vissa åldrar kan det vara jättejobbigt att sticka ut som barn. Och ser man dessutom annorlunda ut och kanske är ganska ensam i sin omgivning. Eller, även om man inte är ensam. Men att man, liksom, man vill så himla gärna bara passa in och vara som alla andra. Och att, för det, jag håller ju verkligen med dig om det här med att det är viktigt med mångfalden. Och att det är liksom, ja, men det ska ju... Alla ska ju inte vara... Liksom, samhället funkar inte om alla är liksom
samma.
Men samtidigt blir det ju, så tänker jag som kanske, ja, men så här, ja, men majoritetssvensk, tänker jag att det är så enormt sorgligt att det är de här barnen som ska behöva bära den här bördan.
Ja.
Alltså, och jag tänker att det också är så sorgligt på flera nivåer, för att inte bara det att, ja, men de här barnen ska liksom gå emot sin familj och kanske sin, vad de egentligen vill tro på allting. Men att sen dessutom de flesta majoritetssvenskar det kommer inte spela någon roll för dem. Alltså de kommer fortfarande vara se likadant på de här personerna. Mm. Alltså det blir ingen skillnad i vilken rasism man lägger hos de här personerna. Nej. Oavsett hur mycket de försöker att fjärma sig från den rollen som de inte vill ha. Alltså förstår man?
Nej, ja.
Det är som, och det blir som kamp och det är så mycket, mycket energi i den kampen som bara som barn i majoritetssamhället inte behöver ha. De behöver inte tänka på det alls. Det är liksom en sån otrolig liksom orättvisa i den. Mm. Och ingenting man heller pratar om öppet, utan det här är någonting som bara vi låtsas att alla är lika.
Ja, men verkligen. Och jag tror också typ när vi har en politik och beslutsfattare som säger islamofobiska uttryck, det stärker ju det också, det där vi ska alla vara lika. Mm. Och det blir jättesvårt när man som barn inte är lik, liksom. När man vet så här, jag vet att jag kommer ju aldrig kunna se ut som svensk, oavsett om jag känner mig svensk. Mm. Men sen när man ifrågasätts om sin känsla som svensk, är jättesvårt.
Mm.
Liksom, det är, hur ska jag beskriva min känsla om den inte kan tas emot att jag känner mig svensk? Liksom? Men oavsett om jag ber 5 gånger om dagen och tror på en gud, liksom, som inte är samma som, ja, som vissa i det här landet säger, vi ska bara tro på den här guden. Mm. Liksom. Det blir för mig så här jättekonstigt. För det blir så här, det finns någonting annat. Svenskhet är så mycket större än att man ska följa en checklista.
Ja, och jag tänker så här, det är ju ingen som frågar mig om jag, varför känner jag mig svensk. Liksom. Jag råkar vara född här.
Ja.
Men, och det är ju det som också blir så absurt också rent politiskt. När jag tänker att som det är just nu, när det, liksom är, det ska liksom vara hårdare och hårdare krav. Mm. Ja, men allt ifrån att du ska på något sätt frånsäga dig i din ursprungliga religion kanske. Och, men också du ska klara massa krav för att, ja, men för att få jobb här. Du ska... du ska liksom behöva vänta innan du kan bli medborgare, alltså väldigt mycket så här, du ska passera en massa test,
ja.
Och det är kulturkanon och allt vad det är som vi alla ska någonstans skriva under på, men det är helt irrelevant på de som råkar vara födda här och, och inte ser utländska ut,
ja.
Så det är ju liksom, det är bara en extra börda för vissa som man har valt ut, inte för de andra.
Nej, så. Exakt.
Så det är ju så otroligt uppenbart att det är liksom en konstruktion.
Ja,
alltså, den här svenska.
Ja den är, och den förändras ju hela tiden, tänker jag också. Det spelar ingen roll hur mycket man lär sig om Sverige eller svenska traditioner eller kultur. Men den konstrueras ju, som du säger, så här, för att den ska synliggöra att man inte ser ut som svensk. Eller liksom synliggöra att man inte är... på det sättet inte är svensk situationstecken. Liksom.
Ja, men precis. Men om vi kommer till det här med att vara muslimsk kvinna eller kanske då muslimsk feminist. Mm. Hur skulle du beskriva utmaningarna? Och jag tänker, du sa tidigare här att du får väldigt mycket kraft av det. Att i din liksom, känsla eller din identitet som feminist. Varifrån kommer det största liksom, som jag säger, källan till energi, men också det största motståndet?
Alltså jag tror typ för mig, jag brukar säga så här, jag tackar Allah för att jag gjorde mig till muslim eller och feminist. Mm. Jag vet inte, det var som att barn var bara kände så här, men det kanske har att göra med vissa personer som känner så här, det här känns inte bra, typ, eller så här, ifrågasätter sin pappa. Mm. Det där börjar, eller så här, sin mamma, auktoriteten, och man bara, nej, men det här, jag har en röst, utan att man vet så här, liksom var det barnkonventionen eller mänskliga rättigheter att man har. Jag tror att det kommer en viss kraft av en rättvisepatus, som jag ändå vill kalla så här, för mig blir den rättvisepatusen så kopplad till tron. Mm. För den andra behöver det inte vara, det är bara rättvisepatus som det är liksom. Och för mig har feminism varit med som barn hela tiden. Och bara veta så här, att det här känns inte bra ibland, oavsett i vilket rum det är. Och att feminism har ju också gett mig möjligheten att när jag förstod att det var feminist, när jag väl förstod så här, det här känslan jag har gått runt med och det här motståndet jag har gjort mot alla aktiviteter. Nu låter det som en riktig bråkstake, men så här, lite där, låta på bråk gå och maka gatan, alltså så här, den typen, bara nej, det här känns inte bra. Och säger det, att jag har aldrig, för mig blev feminism liksom mycket mer svaret på saker. Och svaret av så här, det finns forskning om det här. Att det ser ut så här. Så att kön, det finns en ordning sådär, inte klassisk forskning.
Könsfaktsordning.
Exakt, ja. Jag vill inte säga maktordning. För det, men det finns en tydlig maktordning här. Och veta om det, vare sig, oavsett, liksom, jag är inte uppväxt i en sån typ av maktordning i min familj. Det måste jag vara inte tydlig med. Och det här är också en del av internaliserat. Jag måste bara vänta lite. Jag är uppväxt med bröder, men det var också i vårt hem. Så var det ju så mycket så att de skulle också en del av hjälpa till i hemmet. Det var inte bara så här, ni får vara pojkar och ni får göra vad pojkar gör, spela fotboll. Jag spelade också fotboll för att min pappa hade en fotbollsintresse. Mm. Liksom. Så det var inte den typen av könsroller. Liksom. Men däremot när jag kände så här, det här känns inte bra att kunna säga det och höja min röst. Har också, det är det jag tycker, det är den kraften från feminism. Och att sen förstå liksom, begreppet intersektionalitet. Trots att jag har levt intersektionellt liv hela mitt liv. Mm. Alltså, man märker ju direkt om man lämnar. Och när du går från att vara majoritet till att vara minoritet, vare sig om det är kön eller något annat, så vet du så här, det här, nu händer det någonting i ditt liv och att det finns en ordning. Så jag tror att det, och sen förstå hur det samverkar med varandra. Att få, ja, men att det har också gett mig en teoribegrepp som jag behöver i ett samhälle som är väldigt teoretiskt och som Sverige. Och den har också gett mig liksom, ja, men en, förutom orden, men också kunna liksom, ja, alltså, och den har också gett mig gemenskap. Jag tycker att den har, det är det finaste med feminism, att den har liksom kunnat hitta andra bråksaker, när jag skojar. Inga bråstakar, men andra feminister.
Ja.
Oavsett hur man ser ut. Man behöver inte se ut likadana. Eller liksom, du har inte en tro. Mm. Och du förstår ändå mig. Det är liksom den feministiska kraften, tycker jag.
Jag förstår precis vad du menar. Jag tänker att det där också handlar om att, precis som du säger, när man känner sig, ja, men kanske underläge. Och man känner att man, ja, men man, den här orättvisan. Alltså man ser den, man känner den, man känner den själv, man känner den i andra, med andra. Att hitta andra som förstår precis.
Ja.
Alltså det är ju sån, det är ju så skönt. Alltså det är sån lättnad. Och det är på något sätt som att man kan vila.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Alltså i en sån gemenskap.
Ja.
För då behöver du inte förklara. Du behöver inte hålla på så här, jag vet inte, ursäkta dig. Eller, ja, liksom, eller hur? Utan då kan man bli arg för någonting alla fattar. Alltså så.
Ja, ja. Eller göra en eye roll. Alltså exakt, du och jag var i ett stort rum och du jag gjorde en iron, jag såg att du gjorde en iron. Jag förstår att vi connectar över någonting störigt som den här personen sa. Alltså typ sådana saker.
Exakt, exakt. Mm. Och det tänker jag just, alltså styrkan det ger i att man, ja, men dels inte är ensam och dels också att man, ja, men att man känner att man orkar fortsätta, eller hur?
Ja.
Men för det tänker jag, och det kanske är många som har den fördomen, tänker jag, kring muslimska kvinnor.
Ja.
Att det inte är kvinnor som är feministiskt lagda överhuvudtaget. Och att man inte kan ha hijab och vara feminist.
Mm.
Och att man, ja, men att man är väldigt kontrollerad.
Ja.
Vad säger du om dem liksom, när du hör de fördomarna?
Ja, men jag tror att när man säger sånt där, då har man ju aldrig umgås med en muslimsk kvinna.
Mm.
Alltså då kanske du bara, alltså jag tänker då den personen som säger det har kanske bara haft det kanske som en kollega. Men har inte haft den här connection, liksom, samhörigheten med den personen. För den har ju gått runt med sina egna fördomar.
Mm.
Och det tycker jag är lite synd om den personen som går runt med de fördomarna. För att hade de pratat med en muslimsk kvinna om hennes vardag så skulle de förstå att okay, du går igenom samma feministiska utmaningar som jag.
Mm.
Och då kanske det skulle stärkas liksom mer. Så det är lite som att jag bara, det är lite synd. Men det är också så här, jag blir också arg för att bli så här, då blir den personen också som har makt oftast. Mm. När man har de fördomarna. Att man också tänker också i ett samhälle att det man tror att man är bättre än någon annan. Jag vet inte, jag har lite svårt för den. Liksom, så här, men ingen av oss är bättre än någon annan. Vi alla går igenom olika utmaningar, struggles i våra liv. Och vi har olika bördor vi bär. Liksom. Och då att säga så här, nej, men hon är förtryckt eller hon är det för att hon har hijab. Och då blir det så här, vad vet du om det? Typ, du vet inte så. Du bara tror att du har en fördom att, eller den personen liksom, att den har en fördom att det här är den personens förtryckare när det kan vara någon helt annan. Liksom. Mm. Det kan vara ens arbetsgivare, ens chef. Mm.
Ja.
Det kanske inte är hennes man. Det kanske är hennes chef. Eller det kan vara liksom någon i buskuren som var så någonting islamofobiskt liksom. Ja. Mm. Eller det kan vara politiker liksom, som stiftar vissa lagar som begränsar den kvinnans utrymme.
Mm. Tänker du, tror du att Ebba Busch känner så många muslimska kvinnor?
Du får fråga Ebba Busch.
Jag var lite på mig osökt att komma in på. Ja, men Kristdemokraterna gick ju då, när vi spelade in det här så var det bara några dagar sedan som de gick ut med ett program mot islamism. De har tagit fram en rapport och de gjorde en del med sociala medieinlägg. Mm. Bland annat där, jag ska inte raljera, men där Ebba Busch verkligen är väldigt berörd av en berättelse om att tvingas bara slöja och så. Och jag tittade bara lite kort i den rapporten på vägen hit. Och det är ju väldigt mycket, jag menar, att islamismen växer. Flickor kontrolleras mer. Och ja, hijab är ofta ett tvång. Det är ungefär där det landar i. Vad tänker du om det utspelet? Och vad tänker du att, vad är de ute efter? Vad vill man med den här politiken?
Jag tror man vill ha högre valdeltagande. Man vill ha röster från SD. Det är mitt statsvetarsvar. Alltså det är så här, du bara kolla på siffrorna. SD kom in 2010 med lägre siffror än vad de har idag. De har växt och växt och växt. Och jag tror att när vi har partier som mer och mer anammar Sverigedemokraternas politik är ett sätt att få röster. För att jag tror att det som gör att valdeltagandet för SD har ökat har att göra med det jag vet att hela mitt liv, att Sverige, att det finns islamofober i Sverige, liksom. Det finns rasister i Sverige. De kan också vara världens snällaste människor, de kan vara, och de kan samtidigt häva ut sig. Liksom, jag har ju fått rasistiska attacker, jag har också fått, du är inte som alla andra sidorna, du är mer svensk. Alltså och jag tror att det är de rösterna de vill ha. Så jag tror att när Kristdemokraterna eller Socialdemokraterna kommer ut med sånt där, då är det ett tecken på att de vill öka i valdeltagandet. Alltså de vill ju ha fler röster. Mm. Och det är tråkigt, för då blir det, de går ju frångår lite sina egna ideologier, tycker jag. När de anpassar sig till en sån stark nationalistisk och nazistisk ideologi. För de förstår inte vad de håller på med. Istället borde de ju definitivt vara mer ute i landet och prata med sina kärnväljare. Vad händer med dem? Det kan vi fråga Liberalerna också. Vad händer med dem? Ja. De försvann. Liksom. De som ändå jobbat för de här partierna och se till. Liksom. Och för mig är så här, Kristdemokraterna som jag uppväxt med har ju varit de mest flyktingvänligaste personerna. Och att se liksom, att de blir så här är bara så, här, så tråkigt. Men vi får se vad resultatet visar sig. Är bara rätt eller inte?
Ja, men det är, jag tycker det är intressant du säger. För det har vi tidigare konstaterat också bland annat i den här podden. Att KD vill ju, eller det är ganska uppenbart, rikta sig till kvinnorna på högerkanten. Och då har man ju också då, i den här sammanhanget pratat mycket om slöja. Och det kanske också, och att man är väldigt mån om. Alltså man pratar om det som att man värnar de här flickorna.
Ja, de ska rädda de här flickorna.
Exakt, exakt. Och det tänker jag, det är svårt att kontra. Alltså, utan att liksom gå in på saker och det blir plötsligt någonting annat. Och så här, det är ju ganska smart.
Ja.
Så. Men jag tror att du verkligen har helt rätt i det där. Men jag tänker att när de gör det samtidigt, vilka konsekvenser får det? Alltså vad händer? Vad händer för, apropå muslimskt liv, när man pratar om en växande islamism och burkaförbud och allt vad det är?
Ja, men det är att det muslimska utrymmet blir krymper, liksom, när man också säger saker som så här, men det här är mot islamism, och så säger man men plötsligt blir man islamist för att, för första, det ordet vill jag inte gå in i.
Nej, nej.
Det känner jag att du måste ha någon som är expert på det. Hur den är konstruerad och sådär. Ja. Men att den används som ord, att också närma den till så här, viss typ av muslimsk utövande, liksom, gör också väldigt svårt, för att muslimer kan ju läsa så här, oavsett om det står så här, burka, nej men jag bär inte burka, det har inte med mig att göra, så vet jag, fast nu, du vill minska det muslimska utrymmet liksom. Och det skapar en rädsla och en osäkerhet för en liksom, och det andra är ju liksom att man blir ju, jag hade velat se, om man vill ha forskningstips liksom, är så jag hade velat se vad händer i samhället när sådana här uttryck, sådana här typ av uttalande kommer ut. Liksom. Ja. Ja, jag undrar liksom hur mycket ökar våldet mot muslimer? För det har jag märkt i min vardag liksom. Mm. Och mina vänner, muslimska vänner var där, att våldet ökar liksom, det blir mer hårt liksom, som hijab, som du bär hijab eller så. Mm. Mm. Inte bara liksom verbalt våld, mm, utan även fysiskt våld.
Ja.
Så det hade varit intressant att se liksom, och samtidigt vet vi också mörkertalet till liksom anmälningar är stort,
mm,
för att man vet, och det är det också som också det där också är en effekt som händer, att man kanske inte vågar anmäla om du har en makthavare som gör allt det här också. Vem kommer man har mindre tillit till myndigheterna, och det tycker jag är liksom allvarligt demokratiskt problem då.
Ja, verkligen. Jag tänker att det är ju en signal. Alltså, mm, det är klart att det är en signal om att inte direkt säga att nu ska ni slå ner, mm, liksom muslimer, men det är ju ett för jag tänkte, utan också gå in på begreppet islamist, mm, så liksom för gemene man är det nog ganska svårt, vad är exakt skillnaden?
Ja.
Alltså, när du pratade, jag funderade på så här, om någon skulle vilja säga motsvarande mot en kristen,
mm,
kristenism, eller alltså, det finns inte. Det är inte ens ett begrepp, för vi tänker inte så, ja, om kristna, nej, att det skulle vara någon slags, inte jag, kult eller, mm, något våldsamt, eller hur?
Ja.
Korsriddare typ. Nej, men, ja.
Livets ord.
Livets ord, exakt. Nej, men det finns, och det är liksom, är ju såklart symptomatiskt, mm, för att det är någonstans anses det normala i det här samhället. Mm. Men jag tänker att det, så här, för gemene man blir det väldigt svårt att förstå skillnaden. Och jag menar, som jag tycker var så fint i den här boken är ju hur man liksom, hur ni betonar det, liksom det kärleksfulla,
mm,
med islam.
Ja.
Men är det bara det här man får som Ebba Busch och de här, ja, man slänger ut sig, då kan det ju verka som att det är bara våldsamt, det är bara förtrycka, ja, kvinnor, det är bara liksom, alltså det är aldrig frivilligt med slöja,
mm,
alltså alla de här sakerna,
ja,
fördomarna blir ännu mer liksom rigida,
ja,
och ja, men som du säger, men hur tänker du så här, vad ska man göra, vad gör man då som när man är muslim, mm, och liksom vill man försöka förklara att nej, men så här är det inte, vi är inte sådana, eller liksom vad blir svaret när man märker att det hårdnar så här?
Nej, men jag tror alltså om man ska bemöta det konstruktivt är ju liksom som det här, ja, att jag och du har samtal, ja, om det liksom, men jag tror att vi behöver också hitta så här bra allierade liksom, för jag tror det här att förklara sig och liksom säga men vi är, alltså då går man ju in i fällan utifrån den typ av argumentation. Istället så tror jag att man ska ignorera det liksom. Jag tror att man, alltså det som hade varit bra är mer kanske, jag tror inte mest muslimska, men kanske andra typ så här, kanske inte håller med, bara kanske rösta inte på KD. Alltså rösta, mm, inte på de här partierna,
mm,
för att signalera till dem så här, du kommer inte få min röst om du tror att det här kommer vara vinnarkonceptet för att, mm, du ska sitta i regering. För att det är inte det man vinner val på. Och det att signalera det och att göra upp med sin egen liksom, europeiska historia som också är nazism.
Mm.
Vad händer när man slår mot en specifik grupp gång på gång på gång? Liksom, vi vet, vi har historiskt liksom, fakta på det. Så det är den delen jag tror att det är väldigt viktigt att belysa. Nej, men jag tror att, och som muslimer så tror jag att man måste liksom, ja, men våga ändå, eller jag känner, det är svårt, nu kommer jag säga det, jättesvårt, men jag vill ändå så här, jag vill ändå tro på Sverige. Det är liksom lika mycket mitt hemland. Så jag har rötter här, jag har svenska beteende och manér, mm, som inte någon skulle kunna sätta bort liksom. Och det tänker jag, och oavsett var jag går så kommer jag ändå ha de här manierna. Att våga ändå tro att det är, man har en plats. Det är, mm, det jag tänker är viktigast. Liksom. Man har en plats och verkligen skapa det utrymmet.
Mm.
Och gör det liksom på ett dialog med andra. Våga öppna upp sig om de här problemen och tro på personerna som ändå skulle kunna säga så här, men är bara rätt, eller så här, SD har rätt, det här och det här exemplet, ja, men våga ha de här jobbiga samtalen liksom,
mm,
och där tror jag att det är, jag tror fler behöver bli feminister.
Det tycker jag också.
För det är liksom, det är så många feminister som har sådana jobbiga samtal gång på gång på gång, hela tiden, och det, jag tror att hade det inte varit för de här bråkstakarna, feministerna, så skulle Sverige inte kalla sig liksom jämställd land. Nej. Det måste man komma ihåg.
Så är det. Historiskt, alltså alla de kvinnorna som vi har att tacka bakom oss. Liksom.
Mm.
Nej, men verkligen. Nej, men jag tänker också, muslimer är ju en väldigt stor väljargrupp, om man ska, även om man inte ska slå ihop alla så.
Ja.
Men det är ju inte, alltså, man ska inte heller tänka bort det. Mm. Alltså, så.
Ja.
Men jag tänkte också på det här med slöjan, om vi bara stannar kvar lite i den. Alltså, jag tyckte det var sånt fint... du nämnde det lite tidigare här med det som lyfts av Leila Ali Elmi i boken. Där, vem definierar en muslimsk kvinnas frihet? Måste vi klä av oss för att räknas som fria? För någonstans är det också diskussionen som KD och andra använder när de, som du säger, nu säger de ju burka, men ja, det är ju liksom ett tyg, någonting så, som döljer någonting, och man ska kunna handla på ICA utan att känna, eller så här, man måste känna igen varandra på ICA eller vad det nu är för någonting. Apropå det här med feminism också, jag tänker att det är ju också så att KD använder det här som ett sätt att säga att jo, men vi jobbar visst med jämställdhet.
Mm.
För det här är den viktigaste jämställdhetsfrågan.
Ja.
Vilket ju gör att man också osynliggör andra jämställdhetsfrågor, eller liksom riktiga jämställdhetsfrågor, men vi bara sån då, liksom. Alltså de ekonomiska jämställdhet, alltså de här breda frågorna, utan man då hittar på att det är kvinnor med slöja som är problemet. Men hur ser du på den här diskussionen om slöjan och ofriheten? Alltså, kan man, nu är det ett sånt otroligt laddat liksom, laddat begrepp, laddat tygstycke, som sagt. Vad kan man göra? Eller ska man ignorera det? Vad är liksom den bästa strategin?
Jag tror ett måste man tänka att själva debatten om slöjan handlar om kontroll. Det handlar inte om frihet överhuvudtaget. Och det andra är att man måste också tro på att kvinnor har agens. Jag tror att den delen tappar många islamofober överhuvudtaget.
Ja.
Och att man måste också tro på rättsstaten. Alltså jag tror, typ till exempel om någon inte vill det. Det finns ju resurser för det och dialog. Eller liksom i värsta fall när det blir liksom väldigt extremt liksom våldsamt. Då finns ju polisen liksom, helt enkelt. Och jag tror att när de håller på det här sättet så underminerar de ju rättsstatens principer. Och det är det de är ute efter för att kunna trycka liksom fram vissa gruppers rättigheter ska minskas och på så sätt minskas alla andra. Jag tror att man måste också synliggöra det.
Mm.
Och jag vill ändå komma tillbaka till det här med kontroll.
Mm.
Alltså väst har ju alltid velat kontrollera kvinnor. Det glömmer man helt bort när man kallar sig liksom det mest jämställda landet till exempel. Det finns andra kontrollmekanismer mot kvinnor som inte är muslimer också, som man måste också se igenom. Och jag tror att när man börjar prata mer om kontroll så blir det lättare att skapa en allyship eller liksom samarbetsytor, liksom att förstå att man måste ändå liksom vända på fokuset liksom till att den som bär slöja har ju en agens. Hur kan man liksom jobba utifrån det om man verkligen bryr sig om personerna?
Ja. Men alltså, jag tänker som du säger, så här, om vi skulle bara ha, liksom, vi skulle samlas kring begreppet kontroll av kvinnor i en bredare liksom, mening. Tänker du att det då är att kvinnors löner är mycket lägre än männens? Många blir liksom kanske tvingade att, någon citationstecken, att bo kvar med sin respektive? Ja. Eller liksom, vad kan det mer vara för typ av former av kontroll liksom?
Ja, men typ hur man klär sig, det är ju det här handlar också om. Så här, man får inte vara för avklädd heller liksom i vissa rum. Och vilka kläder man har är beroende på också klass. Du får inte ha vissa klädesplagg i vissa områden, för då kommer du kanske inte släppas in. Exakt, ja. Eller liksom Adidas på sig liksom.
Ja.
Och det är typ sånt jag tänker är ganska tydligt att vi lever och det här, jag tror att de som lyssnar ska tänka på så här, okej, men om vi tittar i ljuset av kontroll, vad är det för samhälle vi närmar oss då när de säger man får inte ha vissa klädesplagg? Kan man då öppna upp för fler andra klädesplagg ska ingå i det i så fall? Liksom.
Ja, för om man vänder på det så här, vad är frihet då? Alltså vad är att ge kvinnor frihet? Den frågan ställer man ju inte
riktigt.
Nej. Jag tänker som muslimsk kvinna då, att välja, för det, man utgår från att man inte kan välja
Ja, exakt.
Eller hur?
Ja, alltså, det, det, men det är det som är utgångspunkten som islamofober tänker. Kvinnor kan inte välja. Mm. Om du väljer att vara muslim så kan, då väljer du att inte vara fri. Mm. Och det är jättekonstigt. Liksom. Jag är fri, jag är här nu. Mm. Det är ingen, jag är ingen man.
Alltså, du som måste kontrollera mig. Något färre bevis.
Ja, exakt. Så här, hur ska jag bevisa att jag fortfarande är muslim? Det undrar jag också, Ebba, och det gänget. Så här, hur ska jag bevisa att jag är fortfarande en fri kvinna för er, fastän jag är också muslim? Liksom?
Ja. Ja. Nej, men det, jag tror att det är det som är ditt privilegium. Du har inte det privilegium. Nej. Du kommer aldrig kunna bevisa för någon att du faktiskt är fri.
Ja.
För det, jag tänker att det är lite som så här, nej men vi vet.
Ja, ja, vi vet bättre. Mm. Exakt. Och då vet vi också vilket samhälle vi rör oss.
Exakt. Ja, men det är, det är jätteintressant. Mm. Jag tänker att den diskussionen ska man verkligen behöva ha mera.
Ja.
Alltså, vad är frihet då?
Ja.
Och hur kan vi hjälpa fler att bli fria?
Ja. Ja.
Oavsett vad vi nu lägger i det. Ja. För att det är klart att det är olika saker.
Ja.
Men att kunna bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. Och, ja, vad man behöver. Så. Mm. Det är lite så grundläggande.
Mm.
Jag tänker att, ja, men en sista innan vi går in på lite mer valet och framåt och så här, men fler författare i den här boken tar också upp det här med utvägen att lämna Sverige.
Mm.
Och jag vet att jag tänkte på det, den här vad heter det? Drunkna i våra mödras tårar.
Ja.
Ja, jag kan inte, jag nu citerar jag fel, men den boken så är det också ett ganska liksom, viktigt tema, alltså att lämna Sverige, att det finns en utväg. Vad liksom, hur kommer sig det här? Hur går de diskussionerna? Mm. Hur reellt är det här? Och liksom, ja.
Ja, men varför, nej. Liksom? Det är ju, alltså, det har jag. Det händer.
Ja.
Folk lämnar och lever liksom för ett mer muslimsvänligt eller muslimsk land.
Mm.
För att de tycker att det är så svårt. Alltså från att, ja men här har du en familj, om du har barn. Dina barn blir mobbade i skolan för att de är muslimer. Det visar ju Rädda Barnens ungdomsförbunds rapport.
Mm.
Till My Friends har gått ut med liksom att rasism är liksom en av de största mobbingsfaktorerna i skolan. Och sen kanske du inte heller får, alltså om du inte har livsvillkoren som arbete för att du är muslim. Inte för att du vill, ja jag ska hinna be alla mina barn, utan bara att din arbetsgivare tycker inte att du får bära ett visst klädesplagg, eller till och med, det är ju också på det sättet att om vissa liksom låter skägget växa, och då skapar det liksom någon slags alarm hos vissa arbetsplatser, vad jag har hört liksom. Alltså men typ att man bara, oj, nu börjar du bli lite mer religiös av dig, och det här radikaliserat, exakt. För vi visste att du var muslim, men du var ju lite mer men du var en del av majoritets, du såg ut att vara liksom mer i majoritetssamhället och du var helt okej med de här sakerna, men nu pressar du skägg. Och då blir det så här, okej, vänta lite.
Mm.
Och då tänker jag så här, ja, men om, och sen om du är så här boendevillkor, alltså det är så här klockrena liksom livsvillkor som förändras, då lämnar du för att du ska kunna ha dem på plats. Men för mig blir det ju så svårt, alltså personligt nivå, alltså jag har erfarenhet av flykt. Och att skapa och bygga upp ett nytt liv för mig själv i ett annat land från start är svårt. Och framförallt i en värld som har mer restriktiv migrationspolitik överallt.
Mm.
Det krävs också, och nu kommer jag också vara jobbig som socialist. Så blir det också jobbigt, för det innebär också att jag kommer, om jag ska lämna Sverige som socialist, så skulle det innebära att jag skulle också tillhöra en annan klass.
Mm.
Och det tycker jag inte, och som, i ett samhälle som skulle inte vara lika med, ja, som är lite mer, värnar om klasskillnaderna på ett annat sätt. Liksom. Ja, för mig skulle det vara jättesvårt, jag kan inte liksom, se mig själv. Och plus, jag har byggt upp, som jag sa, det finns svenska beteenden och manier som inte skulle, för mig skulle vara konstigt. Att behöva lämna Sverige. Och plus, sista vill jag också säga, jag har fan jobbat i det här landet så länge så jag förtjänar den här pensionen. Som jag vill ha.
Ja.
Det är liksom, vi har ett pensionssystem som jag har jobbat så här många år.
Ja.
Så vill jag kunna liksom ha en pension här i Sverige. Ja,
ja det, alltså, det är inga konstigheter mot många andra här. Så att,
exakt.
Ja. Ja, men vi har ju den här högerreaktionära vågen som har dragit över världen, och vi ser ju verkligen att, ja, men hur det påverkar här i Sverige men också i hela världen. Nu har vi, ja, men snart val, och vi kan liksom utvärdera den här mandatperioden. Hur kan man säga någonting om vad som har, hur det har påverkat att leva som muslim i Sverige?
Av tidigare?
Ja.
Ja. Tidöavtalet. Nej, men vi har ju sett liksom den här extremiseringen som har skett av muslimer och de här förslagen. Och att normaliseringen, att vi gick från ett parti som är islamofober och nu börjar vi se fler. Alltså det är ju liksom oroväckande. Och att den har liksom präglats av förskjutning. Där förslag som tidigare ansågs vara extrema, nu är helt normala. Alltså där ännu mer kontroll, ännu mer skyldighet på individer och grupper. Och att vi också sett en systematisk nedmontering av muslims civilsamhället under täckmanten av demokrativillkoren eller liksom på alla andra lagar. Men också att vi har också sett liksom en nedmontering att kunna leva också muslimskt i Sverige. För mig var det liksom, som jag säger, uppväxt på 90-talet, så att för mig var liksom Sverige väldigt enkelt att leva som muslim. Nu idag är det inte det, liksom 30 år senare. Och det är jättesorgligt för Sverige, tycker jag. Framförallt att man har gått åt det hållet, liksom.
Vad tänker du att, apropå att det just väldigt snart, faktiskt 4 månader ungefär, så är det val. Vad tycker du att den här valrörelsen borde handla om? Och vad är det mest skyndsamma som nästa regering behöver ta tag i?
Men skapa mer friheter, rättigheter. Jag tänker vi har haft en lång tid av bara ständiga skyldigheter och liksom restriktivare lagstiftningar och så. Mm. Det hade varit nice att få in lite. Nu ökar vi era möjligheter som inte har med energi att göra. Det är den enda gången de verkligen pratar om så här, energi och bränsle.
Ja, eller försvaret.
Eller försvaret, ja. Försvaret också. Det vi ska skydda er, liksom. Så jag önskar lite mer så här, ökat frihetsfrågor, liksom. Och sen också hur vi lagar vi de här demokratiska sprickorna som skapats av tidiga avtalet. Alltså vi måste prata om rättssäkerheten, transparensen, myndighetsutövningen och den strukturella diskrimineringen på liksom arbete, bostadsmarknaden och vården liksom, och skola.
Om du får tänka liksom långt fram i tiden, vad hoppas du på? Liksom, hur kan Sverige bli ett bra land att leva som muslim?
Alltså, jag hoppas på att vi har ett muslimskt civilsamhälle som har en bredd och mångfald, liksom flera stycken, som också har en dialog. Vi hoppas på att politiker som tror på kunskap och fakta än snarare deras egna åsikter som styr och deras fördomar. Så liksom hoppas jag på liksom bättre feministisk politik. Alltså jag hoppas på politiker som vågar kalla sig feministisk, eller att vi har tillbaka en feministisk utrikespolitik eller feministisk nationell politik. Vågar man ens tro på det? Alltså bara säga F-ordet liksom, som feminism lite mer. Och sen hoppas jag liksom på framtid. Ja, som att islam ses som en naturlig del av Sverige. Jag vet att det här är på vissa öron kommer det här vara crazy liksom. Men för mig har det inte varit konstigt att leva muslimsk och svensk. Liksom, jag vet att nu vi kom som barn, när min mamma säger att Sverige är en av de bästa muslimska länderna. För att vi har, eller för henne var det så här, det finns pensionssystem, de tar hand om sina äldre, de tar hand om sina barn, det finns de här rättigheterna. För henne var det förenat med islam. Så jag hoppas, så att det var hela välfärdssystemet som beskrev. Jag bara, det är sant att se det som det här liksom en plikt som staten ska ha, så han vårdar sina grupper och individer liksom. Så jag hoppas att vi har det, och att jag hoppas att verkligen att personer lär känna muslimer mer. För jag tror att när man läser sådana, alltså som Koranen liksom, eller Bibeln eller Toran, om man bara liksom har sina fördomar när man läser dem, så blir det väldigt svårt att ta sig an det. Men om man förstår så här, men hur praktiserar man det här och lyssnar, än snarare. Jag har bara lärt mig nu de här dagarna, förlåt, de här dagarna att lyssna aktivt på en person för att förstå, än att bara lyssna för att säga något tillbaka. Det är två helt olika skillnader. Jag tror vi har för många politiker som inte faktiskt lyssnar på vad man säger eller vad de lyfter med dem. Jag önskar att det liksom var mer politiskt, men lyssna aktivt för att förstå mer.
Mm. Ja, men ja, det lät väldigt bra tycker jag det där. Och om vi kan tänka så här, vi alla som lever här, vad kan man göra? Ja, men, vad kan jag göra? Vad kan vi alla göra i våra liv för att liksom minska islamofobin och rasismen i samhället? Vad kan vara bra att tänka på?
Ja, men så här, men som icke-muslimer blir så aktiv allierade. Liksom jag tänker att på samma sätt som man är aktiv allierad som straight till personer som utsätts för homofobi, på samma sätt så här, våga ta de jobbiga samtalen, eller de här pappafeministerna som vågar prata om sexism. Alltså typ att man har de här och att man liksom och att man vågar ändå tro på en förändring hos en person, att inte ge upp på sin liksom granne eller den här jobbiga farbron liksom, som är islamofob eller rasist, att våga säga nej men okej, men jag fortsätter prata med honom, för att risken om jag slutar prata med honom så kommer han ju extremiseras i liksom, han kanske går från islamofob till nazist, alltså på så sätt blir det svårare liksom, att man får ha den förändringsteorin så här, okej då, nu orkar, och sätt, om man inte orkar, sätt en timer för dig själv, hur länge du orkar prata med den här människan. För det är tungt att förändra någon som absolut vill hålla kvar sina fördomar. Liksom. Och jag tänker att man behöver inte vara tyst, utan och man också läsa på och lyssna på muslimska röster. Liksom, utan att kontrollera dem eller förändra dem. Så här. För det är svårt. Alltså, ännu svårare. Jag förstår också att det är svårt att vara allierad, men jag tror också att det är ännu svårare att vara muslim och leva med allt den här politiska vågen som är islamofobisk, liksom hålla emot den. Det är en extremt svårt, och fortfarande hoppas på Sverige kommer förändras. Liksom. Mm. Då behöver man hitta som allierad som tror sig, okej, men jag tror också på den här förändringen, men jag kan stötta dig genom att ta de här jobbiga samtalen liksom, med de potentiella väljarna till den där sidan. Liksom.
Men jag tänker också att som liksom allierad, att men såklart inte alls lika jobbigt. Du går ju liksom in i någons liv och hälsar på en stund och sen går du ur igen. Så, så det är klart att det på ett sätt är det mycket mindre tröttsamt och jobbigt och läskigt också än att leva i det. Men jag tänker också att det är viktigt för att se varandra så mycket man kan. Mm. Jag tänker också att om man, när, liksom, jag tror att väldigt många träffar inte människor från andra länder. Alltså boendesegregationen är så stor i Sverige, så att vi bor ju inte, vi träffar ju väldigt sällan människor med andra ursprung än själva, tyvärr. Och det gör ju att man också blir, liksom, det kan vara, ja men det blir liksom högre barriärer.
Ja.
Men jag tror också att så här, där att verkligen aktivt försöka sänka sådana barriärer och att så här, verkligen se varandra som människor.
Ja.
Väldigt, väldigt basic, men också på något sätt så här, jag står på din sida. Ja. Alltså, det kan verkligen vara att le mot någon. Nej, men så här, jag vet inte. För att det är så mycket som är negativt annars, kan jag tänka mig.
Alltså,
man får säkert mycket sneda blickar och så kanske man får en trevlig blick och då kanske det ändå gör någonting. Alltså,
ja, exakt. Det kanske gjorde att den personens dag blev bättre. Liksom. Och det kanske gjorde så här, jag har en plats om man säger hej. Liksom.
Exakt. Och jag tar för givet att jag räknar med att du är som vilken granne som helst.
Ja,
jag tänker inte att du är något annat för att du hör slöja.
Liksom. Nej, exakt.
Ja, det låter, jag tycker det låter hemskt att säga så, men det är ju
det
så.
Det är så, det är den Sverige vi lever i. Liksom. Och det verkar som du säger, det är de här livsvillkorfrågorna. Alltså att vi har en boendesegregation. Mm. Vi kan inte prata om så här, vissa grupper lever på det här sättet när liksom den här boendesegregationen finns så starkt. Och jag tror att det är det också. Det är därför jag tänker så här, vissa partier måste bli smartare. Och syna liksom så här, framförallt liksom, ja, men den andra sidan, den islamofobiska sidan. Och syna så här, men det här är samma grupper som kanske vill ha boendesegregationen också.
Typ så.
Ja.
Ja. Nej, men verkligen. Och som tjänar på att människor åker in och ut från sina förorter och stannar deras lägenheter.
Mm.
Ja, och sen inte, så ser man dem inte mer.
Yeah.
Nej, men precis. Ja, men sista fråga som jag också brukar ställa i den här podden, och det har att göra med just valet och vad lyssnarna själva kan göra i sina liv eller i sin vardag för att föra jämställdheten framåt. Vad tänker du kring det?
Ja, men våga vara obekväma för rättvisans skull, liksom, tänker jag är jätteviktigt att syna de här politiska förslagen lite mer, vad handlar det faktiskt egentligen om? Och sen också som vi skriver i boken, gör ditt hjärta större. Så här, visa omsorg och hålla ihop. För att det, liksom, för det är tillsammans vi orkar göra viktig förändring.
Åh, vilka fina slutord. Och jag vill verkligen rekommendera alla att läsa boken Muslims liv. Jag tyckte den var jätteläsvärd och väldigt fin. Och ja, men, gav mycket tankar. Ja, men stort tack Zainab för att du var med idag och för dina tankar och ord. Jag hoppas att jag har lämnat många funderingar och frågor och tankar hos lyssnarna. Tack alla för att ni har lyssnat idag. Vi återkommer om 2 veckor igen. Tills dess får ni jättegärna dela och gilla och ge oss gärna ett betyg också. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.